Vi har gått igenom Daniels boken nu helt under den här tiden. Och jag har tittat på berättelsen om Daniel, dragit lärdomar ifrån den och också tittat på de olika profetiorna som Daniel har fått. Så repetition här ifrån Daniel kapitel 2. Ni minns den här statyn som vi tittade på. Hur det representerade Babylon, Medepersien, Grekland, Rom och sen det splittrade romarriket. I Daniel kapitel 7 så såg vi att det var en upprepning och repetition av allting igen. Vi hade lejonet som representerade Babylon. Sen hade vi björnen, Medepersien, Grekland var leoparden. Och sen ett fruktansvärt djur med järntänder som var Rom. Och sen såg vi att det uppstod 10 horn ifrån det här fjärde djuret. Och sen kom det ett litet horn upp som stötte bort 3 av de andra. Och vi identifierade det tyvärr som den romerska katolska kyrkan under medeltiden. Hur de förföljde Guds folk i kristendomens namn. Sen tittade vi på Daniel kapitel 8. Vi såg ungefär samma upprepning utav historien. Men vi såg också att i varje kapitel så segrar Kristus. I kapitel 2, minns ni, då kom en stor sten och krossade fötterna. Och det representerade Guds rike som skulle etableras och skulle förbli för alltid. I Daniel kapitel 7 så skulle inte det här hornet få hålla på för alltid, utan förlåt, den gamla av dagar kom, står det. Och sen kom människosonen där också. Han etablerade återigen ett evigt rike. Om man tittar i kapitel 8 så ser man att det här andra hornet som härjade, det skulle inte heller få hålla på hur länge som helst, utan helgedomen skulle renas. Och vi såg att det innebar att förbundets förste, att Jesus själv, han upprättade det som antikrist hade förstört. I Daniel kapitel 11 så följer det förstås samma tidsschema. Vi började i Persien. Där i vers 2. Och sen så såg vi att det upprepade samma historiska flöde. Men det slutade, eller men det var mer detaljer i Daniel kapitel 11. Och Daniel kapitel 11, egentligen så slutar den här synen i kapitel 12 och vers 3. Och då står det om uppståndelsen. Så någonstans däremellan så är ju vi, mellan Persien och Jesu återkomst, när Jesus ska upprätta sitt rike. Så varje syn som Daniel får, även om det är hemsk vedermöda under tiden, så slutar den alltid med att Jesus upprättar sitt rike som består för evigt. Och det ska vi titta på nu idag. I Daniel kapitel 11 vers 40 så står det så här. Vid ändens tid skall kungen i söderlandet drabbas samman med honom. Om ni minns från vers 31. Ända fram till vers 39 så beskrev det antikrist, hur antikrist förföljde Guds folk. Hur antikrist skapade ett avfall inom kristendomen. Hur antikrist upphävde sig över Gud och gjorde massa hemska saker. Men så står det här i vers 40, vid ändens tid skall kungen i söderlandet, alltså Egyptens kung, drabba samman med honom. Och då kan man undra, när är det här? Det står att det är vid ändens tid. Om ni minns när vi studerade Daniel kapitel 8 och såg på de här 2300 aftonarna och månaderna, så stod det att de skulle hålla på fram, att de skulle sträcka sig in till ändens tid, stod det. 3 gånger i Daniel kapitel 8. Ändens tid, ändens tid, ändens tid. När är ändens tid, kan man undra. Vad är ändens tid för någonting? Jag skulle vilja att vi tittade på det och ser om vi kan få några ledtrådar. I vers 35 i Daniel 11 så står det så här. En del av de förståndiga ska falla och de ska luttras så att de blir rena och fläckfria in till ändens tid. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Så här beskriver det antikrists förföljelse utav Guds folk. Och det står att en del utav de förståndiga, det är alltså utav de här som utav Guds folk, en del av de förståndiga ska falla och de ska luttras och bli renad och renas in till ändens tid. Med andra ord, den här förföljelsen som antikrist håller på och härjar och gör, den kommer att hålla på fram tills ändens tid. Så där har vi en ledtråd i när ändens tid börjar. För om vi tittar i Daniel kapitel 7 och vers 25, så ser vi hur länge antikrist skulle få makt att förfölja Guds folk. Och det står där att den ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid, tider och en halvtid. Ni vet att vi har gått igenom den här tiden många gånger. Kanske är det svårt att komma ihåg den ändå, men den här tiden upprepas gång på gång. En tid, tider och en halvtid. Det är ju 3,5 tider totalt. Och den här tidsperioden beskrevs på många olika sätt. Till exempel i Uppenbarelseboken 12 så står det om den här tiden. Det står att kvinnan som representerar Guds folk flydde då ut i öknen där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. 3,5 år är lika lång tid som 1260 dagar. Eller 42 månader som det beskrivs i Uppenbarelseboken 13. Så det är samma tidsperiod, alla de här. Och ni minns när vi tittade på det här att en dag motsvarade inte en bokstavlig dag. Utan det är någon som minns. En dag var ett år, ja, precis. Så en dag motsvarade ett år. Så alltså handlar det här om 1260 år. Och vi tittade på det när vi studerade Daniel kapitel 7. Hur de började när antikrist fick makten 538. När de besegrade de som stod emot påvedömet. Och då fick de herravälde över hela Medelhavsområdet. Och Europa. Och sen gick det 1260 år. Och precis på året, 1260 år senare, så störtas kyrkostaten utav Napoleon. Någonting som inte hade hänt under hela den här tidsperioden. Och påven förs till fånga och dör sedan. Och alla tänkte, nu är det slut med katolska kyrkan. Det var slutet med kyrkan. Så Om Guds folk skulle förföljas in till ändens tid, så kan vi få en tanke om att kanske handlar det här om att de förföljs, att ändens tid börjar 1798. I Daniel kapitel 12 och vers 7 så får vi, eller vers 6 och 7, så får vi en väldigt klar förståelse för det här. Det står i Daniel kapitel 12 och vers 6, så säger Daniel så här, eller vi kan läsa från vers 4, det står så här: men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid, eller hur? Många skall forska i den och kunskapen ska bli stor. När jag Daniel såg upp, se, då stod det två andra där, en på flodens ena strand och en på den andra stranden. En av dem sa till mannen som var klädd i linnekläder. Okej, det här kräver lite minne. Men mannen som var klädd i linnekläder. Är det någon som minns när vi studerade kapitel 10? Vem det handlade om? Det var Jesus, eller hur? Så det är Jesus som får den här frågan. En av dem sa till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten: hur länge dröjer det innan änden kommer med dessa märkliga ting? Bra fråga, eller hur? Det är den vi undrar över också. När börjar änden? Hur lång tid dröjer det innan änden kommer? Och lägg märke till vad Jesus svarar. Jag lyssnade till mannen som var klädd i linnekläder och som stod ovanför flodens vatten, och han lyfte sin högra hand och sin vänstra hand upp mot himlen och svor vid honom som lever för evigt att efter en tid och tider och en halvtid, när det heliga folkets makt är krossad, då ska allt detta vara fullbordat. Okej, är det klart? Ni förstår den här texten nu. Den här ängeln frågar Jesus, hur länge dröjer det innan ändens tid kommer? Jesus, han gör en högtidlig bekännelse. Det står att han svär vid honom som lever för evigt, och han säger, efter en tid, tider och en halvtid, då ska det här vara fullbordat. Samma tidsperiod, när det heliga folkets makt har krossat, när det heliga folket har förföljts under hela den här tiden, då kommer ändens tid att börja. Så det här betyder alltså att år 1798, när påvedömets makt blev krossat, då började ändens tid.
Hur lång är den?
Det är en bra fråga. Ändens tid. Vi lever i alla fall i ändens tid, betyder det då. Vi lever inte i, återigen, ni såg det där Medie-Persien och Grekland och alla de här rikerna. Vi lever där i tånaglarna. Vi såg också hur de här 2300 dagarna sträckte sig in i ändens tid. Till 1844, om ni minns. Men vad var det då som skulle hända? Jo, det stod här i vers 40. Om vi går tillbaka till kapitel 11, vers 40. Vid ändens tid. Okej, nu vet vi vad det betyder. Omkring 1798. Så skall kungen i söderlandet drabba samman med honom, med antikrist. Kungen i söderlandet. Vem är kungen i söderlandet? Faktum är att kungen i söderlandet har inte nämnts sen verserna. Nu ska vi se här. Ja, i alla fall sen vers 31. Under hela det här avfallets tid. Så har det inte nämnts någonting överhuvudtaget om kungen i söderlandet. Utan det bara beskriver kungen i nordlandet, hur han härjar och han förföljer Guds folk och så vidare. Så vem är då den här kungen i söderlandet i ändens tid? Jag tror att vi måste gå till Uppenbarelseboken för att få en lite bättre bild av det här. I Uppenbarelseboken 11, vi kommer säkert gå in mer på det här i Uppenbarelseboken-kursen, men jag går igenom det här i alla fall. I Uppenbarelseboken 11, vers 3-4, så står det så här. Jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 1260 dagar. Känner vi igen den tidsperioden? Okej, vi vet vad det handlar om. Jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 1260 dagar, klädda i säcktyg. Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Och då kan man undra, vad betyder det här då? Mystiskt, två vittnen som ska profetera. Vi måste låta Bibeln tolka sig själv. Och om vi går till Zakaria kapitel 4, så kommer vi att känna igen en hel del av det här språket. Det var någon som sa att Uppenbarelseboken, det är som Guds tenta för oss. För att se om vi har läst resten av Bibeln. Då kan vi förstå Uppenbarelseboken. Och det här bildspråket är hämtat från Zakaria. Zakaria kapitel 1 till 6. Nej, förlåt. Kapitel 4, vers 1 till 6. Det står där så här. Ängeln som talade med mig kom tillbaka och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. Han sade till mig, vad ser du? Jag svarade, jag ser en ljusstake helt av guld med sin oljeskål upp till och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna där uppe. Två olivträd sträcker sig över den, ett på den högra sidan om skålen och ett på den vänstra. Och jag frågade ängeln som talade med mig, vad betyder dessa, min herre? Okej, det är det vi vill veta också, eller hur? Vad betyder de här? Lägg märke till vad ängeln säger. Vers 5. Ängeln som talade med mig svarade, förstår du inte vad det betyder? Nej, min herre, sa jag. Vers 6. Då sa han till mig, detta är Herrens ord till Zerubbabel. Okej. Okay. Så säger han, inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Så Zakaria undrar, vad betyder de här olivträden och ljusstakarna? Ängeln säger, det här är Herrens ord. Det här är Guds ord. På många andra ställen också så används just bilden av en ljusstake som en bild på Guds ord. Ditt ord är mina fötters lykta, står det i psalm 119. Och ett ljus på min stig. De här två vittnena representerar helt enkelt Bibeln, Guds ord. Gamla och Nya testamentet, lagen och profeterna, om man får använda de uttrycken. De skulle under 1260 år profetera i säcktyg och aska, stod det. Vet ni, under medeltiden så var det förbjudet att ha en bibel på sitt eget språk på många ställen. Här ifrån en historiker, Daubigny, skriver så här. Det var då allmänt accepterat att läsning av Bibeln var skadligt för lekmän. Därför förbjöd prästerna den. Det var förbjudet att äga en Bibel under den här tiden. Man tänkte, det är skadligt för lekmännen, de får inte studera Bibeln. Då kan de förvilla sig. Och Bibeln var skriven bara på latin. Den var fastkedjad i kloster. Man var tvungen att gå i kloster om man ens ville läsa Bibeln. Man ansåg att det var en superhelig bok som ingen utom de absolut mest heliga i samhället skulle ha tillgång till och läsa och förstå. Och då tolkade de den och sen så berättade de för den här okunniga folkmassan vad de tyckte att Bibeln sa. Så de som trodde på Bibeln som vi tittade på förra gången, de fick fly ut i vildmarken. Valdenserna och andra grupper som gömde sig upp i bergen och kopierade Bibeln och spred det till människor. Och det var dödsstraff många gånger för att äga en Bibel. Så man kan verkligen säga att Guds två vittnen profeterade i säck och aska under den här tidsperioden. I säcktyg och aska. Men i Uppenbarelseboken 11 så står det sen i vers 7 att när de har fullgjort sitt vittnesbörd skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem. Deras döda kroppar kommer att bli liggande på gatan till den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten. Den stad där deras herre också blev korsfäst. Sen så står det att de uppstår igen. Och det tror jag att vi har sett att det har hänt. Men okej, låt oss tänka på det här. När de har fullgjort sitt vittnesbörd. Hur länge skulle de ge sitt vittnesbörd? 1260 dagar, okej. Fram till 1798. Men när de har fullgjort det, då kommer ett vilddjur. Och vad var ett vilddjur representerade? Kommer ni ihåg från Daniel 7? Alla de här vilddjuren representerade vad då för någonting? Riken, eller hur? Eller nationer. Bibeln är konsekvent i hur den använder symboler. Så här kommer ett rike, en nation, som för krig mot Guds ord. Som gör öppet krig mot Guds ord omkring 1798. Okej? Okay. Då kan vi undra, vad är det för ett rike? Det står att det andligen kallas Egypten och Sodom. Så här har vi det andliga Egypten. Att föra krig mot Bibeln är det kanske det egentligen. Det är inte den det skulle vara en ateistisk åskådning, eller hur? Föra krig mot Bibeln, öppet förkasta Bibeln. Och det är faktiskt vad Egypten representerar många gånger. För i andra Mosebok kapitel 5 vers 2 så står det så här. Faraos säger så här: vem är Herren skulle jag lyssna på honom och släppa Israel? Jag känner inte Herren, inte heller tänker jag släppa Israel. De andra hedniska kungarna, de accepterade Jahve, den sanna Bibelns Gud. Men de tillbad sina andra gudar istället. Men farao, han gjorde något helt annat. Han förnekade att han fanns. Han säger, jag känner inte honom. Han existerar inte. Och här har vi i Uppenbarelseboken 11 så har vi ett rike, en nation som öppet för krig emot Bibeln, emot Guds vittnen. Och vad var det för en nation? Omkring 1700-talet. Vad var det som hände där i Europa?
Revolutionen.
Revolutionen, var det inte det? Vad gjorde man då? Vi läser i Frankrike, här är från Blackwood's Magazine, en tidning från 1870-talet. Det står att Frankrike är den enda nationen i världen som lyfte sin hand i öppet uppror mot universums skapare. Det här var förstås innan kommunismen och alla de här andra som gjorde det också. Men här så var det omkring 1700-talet så var Frankrike den enda nationen i världen som lyfte sin hand i öppet uppror mot universums skapare. Många hädare, många tvivlare har funnits och finns fortfarande i England, Tyskland, Spanien och på andra platser. Men Frankrike står ut i världshistorien som den enda staten som genom dekretet från nationalförsamlingen som förklarade att det inte fanns någon gud. Och där hela huvudstaden och befolkningen och en stor majoritet på andra platser, kvinnor och män, dansade och sjöng av glädje när de accepterade tillkännagivandet. Franska revolutionen så gjorde man sig av med allting. Man säger det finns ingen gud. Man dödade hela prästerskapet och allting som hade med den här gamla ordningen att göra. Och det var händelsevis också Frankrike som tog påven till fånga 1798. Den här nationen. Ni minns, det står här. Karl-Henrik Martling, kyrkan 20 sekel. En sista våg av religionsförföljelse bröt fram under 1700-talets sista år. Napoleon störtade kyrkostaten och förde påven Pius den sjätte till Frankrike. Men den gamle mannen överlevde inte denna behandling. Allt tydde på att påvedömet stod inför sin upplösning. Det var precis 1798 som det här hände. Och det blev slutet på de 1260 åren. Det är det som beskrivs här i Uppenbarelseboken 11. Och det är också det som beskrivs i Daniel kapitel 11, vers 40. För det står där. Vid ändens tid, omkring 1798, så skall kungen i söderlandet. Minns ni, det var Egypten som var kungen i söderlandet. Men nu är det inte det bokstavliga Egypten, nu är det andliga Egypten. De som har samma anda som farao hade när han säger, jag tror inte att det finns någon gud. Så det är det ateistiska, ateismens anda som kommer fram här. Som för krig, och speciellt i Frankrike då, som drabbar samman med antikrist vid ändens tid. Påvedömet får sitt dödliga sår, som det står i Uppenbarelseboken 13 och 3. Det står att ett av dess huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat. Men dess dödliga sår hade läkts. Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. Så det såg ut som om påvedömet hade blivit slaktat och dödat. Men det här dödliga såret skulle läka. Och hela världen skulle följa efter den här nationen. Eller den här kyrkan. Och ännu har de inte helt fått tillbaka den makten som de hade. Men de är långt närmare än vad de var på 1800-talet eller 1700-talet. Vi ser att det här håller på att hända. Till exempel, det står här i Daniel 11, vers 40. Resten av den här versen. Där står det att kungen i Nordlandet ska då storma fram mot denne med vagnar och ryttare och med en stor flotta. Han ska rycka in i länderna och svämma över och dra igenom dem. Han ska också dra in i det härliga landet och många länder ska falla. Men dessa ska undkomma hans hand, Edom, Moab och huvuddelen av Ammons avkomlingar. Ja, han ska sträcka ut sin hand mot länderna. Egypten ska inte slippa undan. Vi hinner inte gå in på alla detaljer här. Men vad vi ser är att Antikrist gör en comeback. Han får sitt dödliga sår. Men sedan så växer han mer och mer. Och han är också del i att ta ner Egypten igen. Ta ner ateismen. Ni vet, de här idéerna i Frankrike om revolutionen, de spred senare till Ryssland, gjorde de inte det? Och det blev revolution där också. Och samma ateistiska anda fortsatte. Och kommunismen tog över en stor del utav världen i det laget. Men det är väldigt intressant. När kommunismen föll, och hur den föll, vi hinner inte gå in på allt det här, men jag vill bara visa er någonting ifrån Time Magazine 1992, 24 februari. Det stod så här, hela tidningen handlade om det här, eller huvudartikeln i tidningen. Det stod så här: Helig allians, hur Reagan, det var USAs president, och påven konspirerade för att assistera Polens solidaritetsrörelse och påskynda kommunismens fall. Okay, det här är inte någon konspirationsteori det här. Det här är Time Magazine som skriver om det här. Påvedömet var en del i att få ner kommunismen enligt det här. Vilket är intressant, för det stod här att han ska komma tillbaka och Egypten ska inte slippa undan. Jag tror inte vi är där ännu helt och hållet, men vi ser det här dödliga såret som håller på att läkas. Intressant. Vi kan läsa vers 43. Det står så här: Han ska erövra skatter av guld och silver och alla slags dyrbara ting i Egypten. Libyen och Etiopier ska följa honom. Intressant. Så påvedömet ska inte bara få ateismen på fall, men ska också få kontroll, erövra skatter av guld och silver och alla slags dyrbara ting. I Uppenbarelseboken, kapitel 13, vers 16 och 17, så står det om någonting som ska hända också. Det står om det här, om ett vilddjur som tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namnstal. I Uppenbarelseboken kursen så kommer vi titta mer på det här, och vi kommer inte gå in så mycket på det, men vad jag vill att vi ska titta på här är att det handlar om en kris där man inte kan köpa och sälja. Och det är det här vilddjuret som håller på och förorsakar det. Hur ska han kunna se till att ingen kan köpa eller sälja förutom de som har hans märke? Han måste få kontroll på skatterna i världen. På pengarna. Vilket jag tror det är vad det handlar om här i Daniel kapitel 11, vers 43. Han ska erövra skatter av guld och silver och alla slags dyrbara ting. Och det är verkligen intressant. Är det här vad påvedömet strävar efter? Att få kontroll över ekonomin? Jag vet inte om ni är uppmärksamma på tidens tecken. Men här är från 2011. CNBC. En av de största nyhetstidningarna. Ekonomiska nyhetstidningarna. De skriver så här. I måndags, det är alltså i oktober 2011. I måndags efterlyste Vatikanen upprättandet av en global offentlig myndighet och en central världsbank som ska styra över finansiella institutioner som har blivit inaktuella och ofta ineffektiva i hanteringen av kriser. Låter fint, eller hur? Dokumentet efterlyste inrättandet av en överstatlig myndighet med världsvid räckvidd och universell domsrätt för att styra de ekonomiska riktlinjerna och besluten. Med andra ord, påvedömet lägger fram någonting, och vi ska titta var de lägger fram det. Det här är från Catholic Free Press. De säger så här om samma händelse. Kardinal Peter Turkson, ledare för Justice and Peace Council, sa att Vatikanens dokument skulle vara ett värdefullt bidrag till G20-toppmötet i Frankrike den 3-4 november 2011. Vet ni vad G20-toppmötet är? Det är de 20 största ekonomierna i världen. Där lägger de fram det här dokumentet, det här förslaget om att införa en central världsbank. Ni vet, det är så mycket kriser, ekonomiska kriser, och vi behöver någon som kan hålla koll på finanserna. Och det står så här: ett värdefullt bidrag till G20-toppmötet i Frankrike den 3-4 november, som är ute efter att reformera det internationella monetära systemet och stärka finansiella lagstiftningsåtgärder. Så är det här det som påvedömet strävar efter? Det tycks vara det i alla fall. De vill få någon form av kontroll. Och jag tror att profetiorna säger att det kommer att hända. Det kommer att äga rum. I vers 44 i Daniel 11 så står det så här: då ska han få höra rykten från öster och norr som förskräcker honom. Och han ska dra ut i stort raseri för att förstöra och förgöra många. Det här är intressant. Om vi tänker rent bildligt, så har antikrist, han har gått och härjat, och han är nu nere i Egypten vid det här laget. Bildligt sett då, bildligt talat. I vers 43 så står det att han ska erövra skatter i Egypten och så vidare. Och så får han höra rykten från öster och från norr. Alltså från nordost. Vad är det som ligger nordost om Egypten?
Israel.
Jag tror att det är Israel. Israel ligger där. Och bilden visar då att den här makten, när han håller på och gör alla de här sakerna, så får han höra några rykten som förskräcker honom. Och det kommer från Israel. Från Guds folk. Okej, det är inte det bokstavliga Egypten han är i, eller hur? Utan det är i det andliga Egypten han härjar. Alltså måste det vara också handla om det andliga Israel. Alltså om Guds folk i den sista tiden. Och han ska höra rykten ifrån dem som ska förskräcka honom. I Uppenbarelseboken kapitel 14 så kommer ett budskap ut som når hela världen. Det står så här. Uppenbarelseboken 14, vers 6. Jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa det med hög röst: frukta Gud och ge honom äran, till stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna. Så här är ett budskap som når ut överallt. Och så kommer en annan ängel i vers 8. Ännu en annan ängel följde efter och sade: fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sin otuktsvredes vin. Vers 9. En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredes vin som oblandat häls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Och så vidare. Och så står det i vers 14 sen, efter att de här tre änglarnas budskap har gått ut, att Jesus kommer tillbaka på ett vitt moln. Det här är det sista budskapet som når ut till hela världen. Och det är en varning för vilddjurets märke. Just det som antikrist håller på och försöker få till. Och det ska ljuda. Och det ska förskräcka honom. Och vi kommer studera mer om det här i Uppenbarelsebokskursen. Men det är ett viktigt budskap att känna till. Det står sen i Daniel 11 att han ska gå ut, han ska dra ut i sitt raseri för att förstöra och förgöra många. I Uppenbarelseboken 13 och 15 så står det att det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla de som inte tillbad vilddjurets bild. Det är en stor kris här, eller hur? Antingen så kommer man att tillbe vilddjuret och följa vilddjuret. Och de hotar med dödsstraff. Eller också så kommer man vara trogen Gud. Man kommer att inte tillbe vilddjuret. Man kommer tillbe Gud, tillbe skaparen istället. Så det här är den krisen som kommer äga rum i den sista tiden. Som beskrivs här i Daniel kapitel 11 också. Det står i vers 45. Sina palatstält ska han slå upp mellan havet och helgedomens heliga berg. Men han går mot sin undergång och ingen hjälper honom. Pris ske Gud. Hela världen skulle följa efter vilddjuret nästan, förutom de som är trogna. Och de kommer att stå fasta och de kommer att segra, för att det är faktiskt antikrist som kommer att gå under. Utan människohand, när Jesus kommer tillbaka. Andra Thessalonikerbrevet 2:8 talas det om antikrist undergång. Sedan skall den laglöse öppet träda fram, men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Och nu kommer vi till de goda nyheterna. För här så verkar det hopplöst för Guds folk. De håller på att förgöras. För att de predikar ett budskap som påvedömen inte tycker om. Och i Daniel kapitel 12 och vers 1 så står det så här. På den tiden, vilken tid? Jo, i den här svåra krisen. Då skall Mikael träda upp. Den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Ni minns att vi tittade på dig i Daniel kapitel 10. Den här Mikael, han som är som Gud. Han ska stå upp. Jesus ska stå upp för sitt folk. Han kommer inte att låta världen förgöra sitt folk, utan han ska stå upp. Trots att det kommer en svår nöd, för det står där. Det kommer en tid av nöd som inte haft sin like ända från den dag då människan blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. Guds folk kommer att få utstå en svår nöd som inte haft sin like tidigare. Men de som är skrivna i livets bok kommer att klara sig ur den. Jeremia 30, vers 7, så står det så här. Ve, detta är en stor dag. Ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob. Men han skall bli räddad ur den. Amen. Guds folk kommer att få gå igenom en prövningstid. Men de kommer att klara sig ur den. Det står i Uppenbarelseboken 3 och 5. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Här är ett löfte. De som är skrivna i livets bok, de kommer att bli räddade i den här krisen. I Uppenbarelseboken 7, 14-17 så beskrivs de som kommer ur den här stora nöden. Det står att dessa är de som kommer ur den stora nöden. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. De ska aldrig mer hungra eller törsta. Inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty lammets som står mitt för tronen, det är Jesus, skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud skall torka bort alla tårar från deras ögon. Här i världen så får vi lida. Och det kommer en stor kris i sista tiden. Men Guds folk kommer att klara sig igenom den. Jesus har inte lovat att våra liv inte ska ha något lidande. Men han har lovat att han kommer att vara med när det händer. Minns ni Sadrak, Mesak och Abednego? I den brinnande ugnen. Jesus hindrade inte att de kastades in i den brinnande ugnen. Men han var mitt där bland lågorna tillsammans med dem. Och så kommer det också att vara här. Jesus kommer att träda upp. Han kommer att befria sitt folk. Det står sedan i Daniel kapitel 12 och vers 2. De många som sover i mullen ska vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Jesus berättade om den tid när de som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Det är från Johannes kapitel 5, vers 28-29. Både de rättfärdiga och de orättfärdiga kommer att uppstå. Men Jesus kommer tillbaka. Och det ser vi i första Thessalonikerbrevet kapitel 4. Det står till när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Och sen står det, helt otroliga verser, därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Här är trösten. Här i världen så kommer det att vara lidande, men Jesus kommer att komma tillbaka. Guds rike kommer att komma. Den här stenen kommer att krossa statyn. Jesus, människosonen, kommer att döma antikrist och kommer att upprätta sitt rike. Där alla de heliga som har blivit förföljda under den här tiden, de kommer att få regera i evigheters evigheter. Vilken tid det ska bli. I himlen så kommer Jesus att föra hela sin räddade skara dit. Och det är min önskan att varje person här inne ska vara en av dem som får möta Herren när han kommer. Men om vi ska möta Herren när han kommer, så behöver vi också veta vad som kommer att hända i vår tid. För att vi ska kunna vara redo för den stora krisen som ligger framför oss. Och jag tror att Jesus har låst upp profetiorna. Minns ni att det stod i Daniel kapitel 12 och vers 4? Förlåt, vi ska läsa vers 3 först. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och de som har fört många till rättfärdighet som stjärnor, alltid och för evigt. Så där har vi slutet. Alltid och för evigt. Och då, sen så står det i vers 4. Men du Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Och det står i vers 10 också. Många ska bli renade och svagna och luttrade. Men de ogudaktiga ska bedriva sin ogudaktighet. Och ingen ogudaktig ska förstå detta. Men de förståndiga ska förstå detta. Daniels bok blev beseglad fram till ändens tid. Men vi har tittat på ändens tid, eller hur? Vi har sett att ändens tid slutade 1798. Och det betyder att Daniels boken nu är öppen.